Kör nu då. Vad är det vi väntar på?
Martin Björk.
Ska han komma?
Ja, hemlig gäst.
Den heliga trojkan i förenen. Och jag.
Oj! Det är som Magnus, Brasse och Eva. Minus död.
Ja, ingen av er har ju cancer.
Jag tror du, Messiah, du är den som... Det är störst risk att du kommer få cancer.
Eller HIV.
Nej, okay, det tack. Tror jag det tack, ligger det på mig. Ja.
Hiven ligger och väntar.
Ja, men det är min. Ja, den är jag din. Tror cancern är din, hiven är min. Och vad det gäller dig, Jakob, så är det mest någon
mentalt
jävligt jobbig olycka av något slag. Alltså, jag vet inte.
Nu, tänk om något händer nu. Vi kör! Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Jakob Ökvist pratar strypsex.
Vad gör Ökvist på bana 2? Det regnar köttbullar.
Han runkar sig till ett brons. Otroligt.
Josefin Crafoord blir sektledare.
Man har ju en så stark övertygelse om att man är en helt unik människa som kan ge till andra människor.
Och vi går igenom världens mest katastrofala festival.
Is to live in like movie stars, partying like rock stars.
And fucking like a porn star.
Då var det fredag kväll, du lyssnar på oss på förfesten, i bilen på väg till festen eller på nattklubben där Freakshow, en rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg, en av Sveriges komiker, bredvid mig som vanligt, Jakob Ökvist.
Så är det.
Ja, det var, du tog ner oss på jorden direkt.
Nej, men jag såg framför mig när du säger att folk lyssnar på oss på nattklubben.
Det tror jag.
Det är ju goals,
ja,
som det kallas.
Verkligen.
Och de bryter i liksom en Swedish House Mafia-låt och säger, nu dags för Freakshow.
Nu går vi live från Studio 1. Ska höra Jakobs spaning om influencers.
Yes.
Välkommen hit tillbaka. Du har varit här många gånger, men vi är alltid lika glada att se dig. Josefin Crafoord, hej!
Hej, trevligt. Och nu är du här också, Messiah. Sist var du inte här, jag var här istället för dig och fick pengar för det.
Just det, du cashade in.
Messiah, kan man pengar på det? Du mår bra?
Ja, men jag mår jättebra. Ja. Jag mår jättebra och jag är väldigt glad att vara här med er två.
Härligt.
Jag älskar er. Vet ni att jag sa det igår till någon? Nej. Så kände jag så här, men gud, jag måste hejda mig. Men jag älskar Jakob Ökvist och Messiah. Alltså,
älskar ett starkt ord.
Det är jättestarkt.
Men vad ser du här på? Har du lyssnat på podden eller bara du tycker att vi är härliga killar? Liksom?
Nej, men jag behöver ju inte lyssna på podden. Jag träffar ju er ibland och sådär. Mm. Sen har jag i och för sig lyssnat på podden också. Har jag gjort.
Men du tycker liksom att...
Men hur många människor säger man egentligen att man älskar? Jag tror inte jag har sagt det till mina föräldrar ens.
Va?
Har du sagt att du älskar din pappa och din mamma?
Ja,
det blir väldigt mörkt på något sätt. Vad tänkte du prata om idag, Jakob?
Jag såg i veckan att Michael Hutchins skulle ha fyllt år. Vad har vi på Michael Hutchins?
In Excess-sångaren, ja, som så hängde sig, va?
I ett handtag på en dörr. Det är lite speciellt. Jag tror inte att det var med flit, om vi säger så. Det var någon sexlek.
Ja, han hade alltså självsex och hade då för att spajsa upp sin onanistund.
Oj, du har verkligen koll.
Ja, vi hyllade honom i ett radioprogram jag var med i veckan och sa han var en av de stora. In Excess hade ju liksom världshits på 90-talet.
De var ju riktigt
hur stora som helst.
Back in the days.
Han var ju också tillsammans med, jag vet inte, får man säga att hon är skitsnygg, Helena Christensen. Hon är supermodellen från Danmark.
Hon är skitsnygg.
Men, det är bara fakta.
Men han var väl den tidens, alltså han gick väl från eftertraktad kvinna till kvinna. Alltså han var även ihop med Kylie Minogue. Det ryktes väl om att det fanns en sexvideo, någon slags prequel till Pam och Tommy Lee. Så var det väl att det ryktes att det fanns en sexfilm på Michael Hutchins och Kylie Minogue som hade läckt.
Efter man vet hur han dog så är inte det en jätteöverraskning. De som inte hänger med, eller de som inte kan In Excess, alltså han var the shit då på 90-talet. Och så hittas han strypt naken på ett hotellrum i Sydney. En städerska hittar honom och det visar sig att de tror att...
Där har vi din död, by the way. Apropå vad vi pratar
att
om.
Att han får runka sig till död.
Ja, jag tror det.
Då tar jag heller cancer, kan jag säga.
Va? Gör du det?
Nej, men varför inte go out with a bang?
Exakt.
Nej, men han dog alltså med det sjuka att onanera och dö, det kanske folk har gjort, inte så ofta. Men han gjorde ju det för att spajsa upp den här onanistunden, så satte han ett skärp runt halsen, knöt den runt ett handtag på hotellrummet. Och jag tror inte han hade tänkt att dö.
Nej.
Jag tror han bara tänkte spajsa upp själva...
Jag vet, fast det är ju... Alltså, hur många steg av ensamhet Det är en konstig grej. Varför ringer man
lite
inte?
Kan man inte gå eller så är det jättevanligt och bara vi som är tråkiga.
Jag tror att man kan, alltså jag tror väldigt många så här kanske gör, alltså experimenterar sexuellt och så tar de till nya grepp och till slut så kan man inte vara utan nya grepp och att det också ska hela tiden toppa det tidigare greppet. Så
att han kan inte backa när han väl har liksom, har du provat det här?
Nej, men han skulle ju inte kunna bara lägga sig i sängen och dra en runk liksom. Han måste så här, han kanske, nu, jag bara spekulerar, gissa, han kanske också hade tagit något preparat dessutom för att liksom förhöja känsla. Alltså jag tycker det där verkar
lite snöbollseffekt.
Lite jobbigt. Ja. Jag tror man ska passa sig. Jag känner så här, nej, jag vill inte liksom börja...
Keep it simple.
Nej. Så fort du är inne i garderoben och letar efter skärp så tänker just, nej Josefin, du ska inte gå den här vägen.
Nej, men
jag vet vad du tänker. Ja. Låt skärpet
stopp
vara.
Stopp och belägg.
Stopp redan nu.
Ja.
Det var även en skådespelare som heter David Carradine som 2009, en amerikansk skådespelare, som dog på samma sätt, vet jag.
Ja, det finns ju något här alltså. Men jag tänker ju då, jag som tränar och tävlar i brasiliansk jiu-jitsu. Har jag sagt det?
Ja, du har nämnt det någon gång.
Det
här var ju en liten nyhet måste jag säga.
Ja, för det, men då stryper man ju varann. Det är ju liksom en av de sätt man kan få stopp på sin motstånd. Man stryper. Och jag har ju blivit strypt några gånger. Och aldrig har jag blivit sugen under själva strypdelen när jag känner liksom nu slutar blodet att pumpa upp i hjärnan, nu börjar jag få tunnelseende. Onani. Alltså aldrig blivit sugen överhuvudet, utan mer så här, oj jag dör.
Det är väl inte heller tillåtet inom sporten
att alltså, som ett motgrepp.
Vad gör Ökvist på bana 2? Han
tar den vägen ut. Såhär, nej, jag kan inte strypa en kille som ligger och...
Exakt, det kan ju vara väldigt smart på det viset. Alltså,
nej, men jag förstår inte hur Michael Hutchins... Ja, totalt. Men
brasilianan alltså... skulle ju bli superförvånad om Ökvist från den svenska landslagsdräkten plötsligt börjar onanera under det. Alltså du halar den svenska flaggan så att säga.
OS 2024 i Sydney. Vad gör Ökvist på bana 2? Det regnar köttbullar.
Han runkar sig till ett brons. Okay,
vi måste byta ord, jag gillar inte det där ordet.
Men gud, finns det ens regler kring det? Alltså passa på nu, tänker jag. Det finns nog inte, jag tror inte det finns i någon lagbok. Det är bara
Det är också oerhört svårt att när den här bulgaren då har mig i en omvänd triangel.
Men vadå, en hand har du väl fri?
Jo, jag kanske en hand, ja men fri.
Ja.
Jag ska ju liksom också vara lite på gång. Alltså det är ju inte så att man bara kan
Men du får ju runka igång dig själv.
Kan vi inte byta ord?
Men får jag ställa en annan fråga som inte har med onani att göra?
Absolut.
Har du alltså läge, för det har jag alltid undrat. Jag har ibland föreställt mig själv i en MMA-fight, jag vet inte varför.
Jag kan se dig.
Nej, men hur länge...
Conor McGregor versus Hallberg.
Ja, men jag tänker hur länge jag skulle fly. För jag skulle ju behöva springa runt den här åttakantiga ringen.
Alltså en, rätt länge.
Alltså som en kanin runt en räv.
Men som en tecknad film, jaga.
Ja. Alltså, jag undrar om jag skulle kunna springa så i 5 ronder liksom. Alltså.
Ja, det ska jag ha bra kondis.
Jag menar att klockan går så. Där så löper.
Var är Hallberg på väg? Var ska han? Så springer nästa kanske. Ja.
Och då har jag tänkt att jag skulle tycka var en snabbast väg ut. Ja, men säg att någon skulle erbjuda mig 10 miljoner för en fight. Jag tror inte att det här kommer hända.
Du skulle vara hatad i arenan.
Jo, jag vet.
Men man dör väl inte? Alltså, så länge man inte dör så skulle det vara värt 10 miljoner.
Ja, men det är det jag tänkt. Ja. Men då jag undrar, skulle jag då vilja så väl ta en smäll på käften för att det så skulle vara över på det sättet? Eller det här, har du då varit med om att du har blivit strypt?
Jag har blivit utstrypt i match.
Har du gått så långt att du inte har då tappat ut utan att du faktiskt har känt att du har svimmat av?
Nej, men jag tävlade på Friends Arena och då var det en kille som fick ner mig på golvet och så fick han ett omvänt nackslag och så började han gå med kroppen över mig som en klockstryp heter det, klockchoke. Och då började taket på Friends Arena blev liksom, jag såg det inte till slut. Det var liksom som att det blev pixlar. Och till slut var det bara, det gnistrade och det liksom, och innan jag svimmade av så klappade jag och då släpper jag han.
Men var precis.
Men att du då direkt säger, då ska du direkt ner med handen och
ja, jag menar om du ändå har liksom, vad säger man, medvetande nog och klappa, då kan du lika gärna göra den
grejen. Det är samma rörelse.
Ja, ungefär. Och då har du dessutom, då har du vinna chans alltså i sista sekund. Istället för klapp, klapp, jag är en loser, klapp, klapp.
Lite loser kommer man ju vara då man börjar onanera på Friends Arena.
Nej, men han dog där. Oerhört tragiskt. Jag tänker bara att det kanske var det lite festligare på en sån begravning?
Att det fanns en elefant i rummet.
Ja.
Att man sa
att när prästen börjar. Ja, han levde verkligen ett aktivt liv eller så här. Alltså att det blir lite, inte fnissigt, men så här, man, alla vet ju om att hur hans sista liksom, att han hittades. Alltså, he went out with the bang.
Jag menar att, jag menar att någon alltid säger, ja, han, vad kan man säga, Michael, han kom alltid i tid. Eller, ja,
han... Hade han skrivit ett avskedsbrev?
Nej, alltså, vet vad man hittade.
Nej, men alltså om han hade gjort det, ja, om det var, nej, så här, då, hörni, nu tänker jag sätta mig här och göra den här grejen och ses på begravningen. Då hade det ju kunnat vara nästan lite uppsluppet, tänker jag. Men nu var det ju en olyckshändelse.
Ja, men det var ju ändå, det är svårt att få bort från näthinnan för gästerna på i kyrkan. Jag tror inte prästen är som Messiah här, att han liksom lägger in små roliga,
att han leker med orden,
ordvitsar som så här, det här skärp er. Nej, men ingenting sånt tror jag inte.
Göteborgsk.
Nej, men för jag googlade på
det är Lasse Kronér som är någonstans. De har fått in någon sån.
Varför ska han begrava
ska
Michael Hutch?
Det är långt.
Helena Christensen har inte begärt Kalinar Häckner. Ingenting här, men Hutchens där. Jag har då googlat, för jag blev lite inspirerad av att dö på ett lite annorlunda sätt. Mm. Som man måste ändå säga att han har gjort. Mm. Så jag har här några döds... folk som har dött på riktigt, på lite udda sätt. Så får ni se om det är någon av de här ni skulle kunna tycka är lite roliga och faktiskt själva. Om ni får välja att gå ut på det sättet.
Jag har också några redan som jag har tänkt ut för egen del.
Ja, för egen del. Ja. Men det här är alltså riktiga människor som har riktigt gått ut. Här är verkligen with a bang. Mm. En man blir skjuten av en kanonkula som varit avfyrad för att hedra att han inte dog under kriget.
Han är kanonkula?
Han är hedersgäst.
Och det var han som
överlevde
kriget. Han skulle hyllas.
Man ska skjuta salut. Och då råkar han stå på helt fel. Det här var John Kendrick 1794.
Ja. Oj, otur alltså.
Ja, så här. Ja. John, det var säkert ett långt tal först. Okej, okay, och för det. Boom!
Och sen, var det där John nu sa vi maximal otur?
Oerhörd otur,
ja, verkligen. Ja. Det skulle jag nog inte välja, för det tycker jag känns som en ganska... brutal, alltså att bli skjuten. Det är ju det man säger egentligen.
Ja, och sen tycker jag inte att det är tillräckligt tufft heller.
Det är väl ganska tufft att få en kanonkula i bakhuvudet.
Nej, men det är ju liksom, nej, men det finns inget coolt med det. Det är inte som att han själv har utsatt sig i en liksom svår situation eller någonting, utan han bara stod i vägen för en kanonkula. Det känns lite så här, snark.
Okej. Alla som ser den händelsen framför sig, det är få som säger snark.
Och väl,
ska vi ta en fika nu? Det där var ju vilket fiasko.
Nej, men jag menar att vara där på plats och se det kanske var underhållande, men att just vara
här
han,
i efterhand. Okay. 1985, Jermone Moody. Han drunknade i New Orleans på deras Ingen har drunknat i år festival.
Mm. Det är också märkligt.
Så varje år det har gått ett helt år att ingen har drunknat, då ställer man till med en stor festival.
Aha. Jag tycker det låter som självmord.
Tror du?
Ja, jag tycker det låter som så här, johorra, någon ska visst drunkna på den här festivalen.
Det är ju en deppig festival att ta med sin partner på också. Jag ska gå ner och fira ingen har drunknat festival.
Vattenfestivalen i Stockholm var ju lite så här, varför gör vi det här? Dricker plastglas eller öl i plastglas, när jävla fyrverkeri.
Käka langos.
Ja, gadd på någon scen. Man visste, vad gör vi här? Aha. Men det var ändå en festival, men ingen har drunknat i årfestivalen. Vad gör du på den? Nej, vi kan gå ihop.
Erik Gadde på scen.
Glasförsäljaren Gary Goy 1973 ramlade ut från ett fönster som han slängde sig mot för att bevisa att glaset var okrossbart. Han sålde alltså okrossbara fönster och kom upp då i en skyskrapa och sa, vill ni se? Ja.
Men jag har ju hört att...
Vad i helvete var det där för försäljare?
Men det är ju som han som uppfann Segway, som åkte
själv
ut med Segway ut för ett stup. Alltså det är så här, ironiskt. Men jag tycker ändå att det var det bästa hittills.
Han som kastades igenom en okrossbar ruta
liksom, han gör
och föll mot sin egen död.
Han gör det själv.
Det är en aktiv handling, menar du?
Ja, sant.
Det är så här, nu gör jag det här och så attans, det var inte okrossbart. Och folk på gatan, alltså det är dramatik runt.
Det är men det var ju inte bra för hans business på något sätt.
Men då, alltså, han är ju ändå död. Så.
Ja, det är sant. Mm.
Okej, sista då. Homer Colry. Svälta ihjäl i ditt eget hus för att du inte kommer ut i och med att du är en hamstrare.
Åh, shit.
Han har alltså hamstrat, sparat så mycket grejer. Så till slut så går det inte att, alltså han kommer inte ut tyvärr. Det är så mycket grejer.
Mm.
Så att... Men vad fan ska jag komma ut?
Han måste få tag i någon mat, men han kommer inte ut för han har så mycket skit i vägen för dörren. Ja,
han har hamstrat så länge och så mycket så att till slut är det liksom kört.
Det är så typiskt. Men sånt där är ju fascinerande tycker jag. Sånt där kan jag ju liksom götta mig faktiskt.
Det är en Netflix-dokumentär man gärna vill se.
Ja, men just såna här hoarders och som liksom, de hittar så här döda kattungar under...
Det är helt sjukt hur mycket de kan.
Det är ju en psykisk sjukdom måste det vara.
Ja, det är ju. Det är ju. De är ju helt whack, helt galna. Men det är också fascinerande hur envisa de kan vara. Och han då, så envis.
Han bara fortsatte.
Men sen så blev han hungrig, kom han på.
Alltså, vad ska jag lägga alla de här tidningarna? Framför ytterdörren, tror jag. Och så bara fortsätt.
Sorgligt.
Ja, verkligen. Ja, men döden är inte kul, men det blir roligare om det händer något lite mer extravagant på slutet.
Ja, men jag har tänkt så här, mina då. Mm. Det här, ni kommer hålla med mig, det här är bättre. Antingen dö i en attraktion på Tivoli som går sönder.
Alltså, flyga ut i Mälarbana.
Uppskjutet.
Ja, alltså någonting så... Ja, men precis.
Josefin bara fortsätter.
Fritt fall, den här grejen.
Ja, då händer det något kul på slutet.
Ja, men att det liksom, att det verkligen, för det kommer folk snacka om också. Åh, shit, tänk hon dog där i Berg-Dalbanan. Ja, men det, ja, det är lite tyngd där.
Ja, det eller kunde man inte tro någon ledde ZTV.
Nej.
ZTV-stjärnan försvann i katapulten.
Nej, men det hände ju på Liseberg, den här Rainbow, en attraktion som jag åkt tusentals. Ja, fast ingen dog då, de skadade sig bara. Men, men den lossnade ju, hela den här snurrande grejen bara boink, flyger iväg. Sen har jag ju tänkt bli uppäten av en haj. Ja. Det tycker jag är...
Du har det tänkt finns... bli det?
Ja, att jag ska dö
på
så.
På vilket
att jag...
djup? Alltså ska du vara långt nere i liksom det blå?
Ja, men jag ser mig ju själv som i filmen här. Jag ska simma, jag ska vara snygg, jag har en röd bikini. Bara, åh, vinka till min jättehärliga pojkvän på stranden. Hej, hej, hallå.
Hallå baby.
Och så helt plötsligt så ska man börja skrika. Skrik, och så blir vattnet alldeles rött och så försvinner jag ner och så oj.
Men det hinner ju, alltså det kommer ju känna, du dör ju inte direkt. Det är liksom smalbenet först, något knäskål.
Ja, det kommer vara smärtsamt. Det kommer vara obehagligt. Fast å andra sidan har jag hört att drunkning är en skön död, så att då hoppas
ja, men
man
drunkning, du äts upp.
Jo, men jag tänker om jag drunknar samtidigt som jag äts upp så kanske det på något vis att
tar
det jämnar ut sig på
något. Det är som Michael Hutchins.
Nej, men alltså jag menar fy, jag är rädd för att dö. Jag vill leva. Det vill jag.
Men när du väl ska gå liksom.
Ja, om man nu, vad jag menar är, ska det vara en dramatisk död, då ska det vara på något sånt sätt, inte en tråkig bilolycka till exempel.
Nej, det är väldigt tråkigt.
Det känns så här. Ja, det är så här, en olycka har skett på E4, fyra personer inblandade. Kul att vara en av dem liksom.
Jo, men Thelma och Louise är väl mer köra rakt ut för ett stup, jagad av poliser.
Nej, det är min skräck faktiskt, att bil ut i vattnet. Vad läskigt.
Så din värsta mardröm är att vara en anonym siffra i statistiken på E4. Alltså olycksoffer 3 av 4 utanför Tranås.
Ja, men det är inte kul.
Nej, det är inte. Men
alltså,
vad skulle du säga till din pojkvän då när du gör det i ordning och tar på dig din baddräkt och ska, alltså, ser inte han att det är massa sådana fenor i vattnet? Tänk, ska du verkligen bada här?
Nej, men grejen är att jag använder ju det här som ett skydd när jag är rädd för saker. Det är faktiskt jättesmart. Man är ju rädd när man åker upp i fritt fall. Man är rädd när man simmar ut på djupvattnet utanför Sydafrika, eller när man flyger flygplan till exempel. Jag är lite flygrädd så, men då brukar jag tänka så här, ja, men just det här go out with a bang om jag nu ändå ska dö liksom.
Så det du gör för att lugna ner dig själv är att intala dig själv att det kanske kommer en haj och äter upp mig.
Det kanske blir en tuff... Om den här hajen kommer som jag är rädd för, så blir det ju ett...
Det är maxat.
Det är maxat. Det är on top.
ZTV Jossan klämd till döds i lustiga huset. Det blir liksom en bättre...
Just det.
I den här trappan upp.
Ja, men tänk dig sjögången där
den
går...
Den är så obehaglig, den där trappan.
Att du fastnar med två
att
ben och bryts...
Att den ens är tillåten fortfarande. Jag är så... Jag,
ingen klarar den. Nej, och de folk här ramlar hela tiden.
Barn går upp och ramlar baklänges ner. Det är hårt. Det är så konstigt.
Det är märkligt.
Det är märkligt. Det är märkligt. Mm. Nej, men det är... Ja. Nej, men så det är ganska smart att tänka så.
Verkligen.
Sen tänker jag också när jag flyger att jag ska bli den enda överlevande.
Mm-hmm.
Mm, alla dör. Men Jossan klarar sig mirakulöst. Förstår ni? Och då kan jag komma till det någonting som jag vill prata om.
Ja! Ska det som inte har med döden att göra.
Nej.
Ja, jag är klar med mina. Jag bara tänkte på, jag bara en liten passus på det här med att du överlever en flygolycka. Det var ju gott röra, det här planet, SAS-planet som kraschade precis efter start.
Oh,
det var ju
en,
det var ju många som överlevde där.
Alla.
Varav, ja, alla. Mm. Varav ena var en polsk affärsman som kopplade loss sitt säkerhetsbälte, gick ut, visslade in en taxi, åkte ut till Arlanda och bokat nytt plan. Det är iskallt.
Ja.
Att säga, jaha, det där gick ju inget bra. Jag tar nästa.
Fast vet du, det där kan jag fatta. Jag har varit med i en bilolycka en gång. Fruktansvärd bilolycka. Jag åkte med, vi var 5 stycken i bilen. Jag satt i mitten i baksätet utan bälte med min hund i knät dessutom. Och vi frontalkrockar med en bil som kommer i motsatt riktning. Bam! Båda bilar mos alltså. Och våran bil är liksom ner i ett dike. Hur som helst, det var jag och släktingar i bilen. Och det konstiga var att när man då förstod att så här, okej, vi har klarat oss. Mm. När vi fattade det i bilen, att oj, vi har klarat oss. Det var ju krockkuddar och grejer som flög ut. Till och med hunden klarade sig. Då var det som att vi alla, vi var på väg till en så här, släktträff, fest. Mm. Alla var så inställda på det bara. Det var bara
hur kommer
så
här, vi nu då till festen?
För attans, ja, vi måste beställa en taxi nu. Och det var som att så här, man i psyket liksom bara vad ska man säga, tog bort liksom att det har hänt en fruktansvärd olycka här.
Vi det alla, var redan klart. Och ja, nu
man
det
ville
gjort.
Bara vidare. Ja. Man ville bara vidare. Så jag kan liksom fatta den snubben lite grann.
Att han bara åkte
och
tog nästa plan.
Ja, att man, när man råkar ut för någonting som är så fruktansvärt och hemskt, då vill man liksom inte riktigt tänka på det. Sen så kommer det till en efterhand.
Några månader senare.
Ja, eller kanske bara någon dag, kanske på kvällen. Så här, men shit, vad var vi med om? Mm.
Hur var festen förresten?
Det var jättetrevligt.
Men
det var...
Vi åkte verkligen.
Ja. Vi bara hastade vidare. Ja, men det var jättekonstigt. Och liksom
min... Hej, sorry, vi är lite sena.
Det var min mormor, morfar, jag, min kusin och min kusins mamma. I bilen. Och hunden då. Och vi alla kom dit lite sent på grund av den här olyckan. Och vi alla var också så här, ja, det hände en liten grej. Men nu är vi här. Det var mysigt, trevligt. Var ute på en ö. Det var så här somrigt och härligt. Och det var liksom ingen som ville prata om det. Mycket märkligt. Jag vill prata om en grej. Jag har blivit helt så här sektifierad.
Mm-hmm.
Jag har blivit så intresserad av det här med sekter och jag tittar bara på olika dokumentärfilmer om sekter. Mm. Nu. Först kollar jag Jonestown, fruktansvärd historia. Finns på SVT Play med sektledare som liksom han börjar i kyrkan och skapar en miljö för människor som verkar fantastisk. Och man kan verkligen förstå liksom hur folk bara wow, vill vara med i den här gemenskapen och det blir större och det blir mer och sen så ja, efterhand, efter flera års tid, sakta men säkert, så blir det bara helt sinnessjukt och den här sektledaren är såklart helt knäpp i huvudet. Och så har jag kollat på Holy Hell, mm-hmm. En annan sekt med också en sektledare.
Karismatisk.
Jag håller på att titta på en tredje nu. Men det är
du är
de
helt
här...
besatt av det här.
Ja, jag tycker det är så fascinerande med sekter.
Tänk dig då den dagen du väl träffar en sektledare. Det båda har ju inte gått.
Nej, att fast redan... det här är min grej. Att jag funderar ju på det här med just sektlederi.
Mm.
Alltså för det de har gemensamt de här sektledarna, det är att de är väldigt karismatiska, som du säger. De är ofta väldigt snygga och det känns ju som att människor har behov av att ha en ledare och så liksom de projicerar så mycket på den här ledaren. De tycker att hans blick, det är som att titta ner i djupa brunnar och när han går så är det som att han svävar en halv decimeter ovanför marken och man vill bara vara nära honom. När jag är nära så ser jag liksom regnbågens alla färger.
Det är som en nyförälskelse gånger två typ.
Ja, och det de har gemensamt också de här sektledarna är ju att de vill ju bara göra det lite gött för sig själva. Liksom. Och så har jag tänkt på det här, egentligen kanske det ska vara rätt lätt att fixa en sekt, att bli
en
sektledare. Ja.
Mm, du tänker ingen sån annons alltså.
Nej,
alltså
jag tror man måste börja lite så här smidigt. sätt. Man,
inte direkt på sektbiten. Nej, men då tror jag folk drar öronen åt
sig. Ja, nej, men man får ju inte säga hej, jag startar en sekt. Det ska man ju inte absolut.
Självmordssekt på gång. Nej, och de, det säger väl aldrig själva att de är min sekt, utan det här är den nya religionen.
Tvärtom, man ska nästan vara som i den här Holy Hell, den snubben. Han är ju en så här den sekten.
Holy Hell låter
ja, alltså det heter dokumentären, ja, inte sekten. Sekten. Nej.
Vill du gå med i min lilla grupp? Holy Hell,
va?
Nej, men det är väldigt fascinerande, för det här var ju främst på 80-talet och han är ju en så här brunbränd fjolla i små liksom neonrosa speedos.
Och brunbränd fjolla i speedos.
Ja,
och alla hoppade, det där är Jesus.
Ja,
han ser exakt som jag föreställer mig Jesus.
Ja, men han säger ju
Jesus åkte också roller skates längs strandpromenaden.
Ja, men det är ju det, och det är det som är så befriande, så man kan ju någonstans förstå, just för att han är sån, just för att han säger, men jag flög ut i kosmos och träffade Gud och kom tillbaka, så nu pratar Gud genom mig. Men ej, jag är en skön dude, kom.
Häng med mig.
Vi badar här i det här sköna vattenfallet, vi har lite kul, vi dansar, vi skojar. Han är väldigt så här rolig också och charmig och säger så här, ni som inte vill vara med här, ni är fri att gå, det här är
jag
inget
folk. Ingen.
Nej. Så man måste ju vara lite slug.
Ja,
så.
Verkligen.
Och så tror jag att man sakta men säkert, man knyter folk till sig genom att vara den här härliga karismatiska personen som också på något vis i ganska ogrundad i verkligheten. Jag känner igen mig på så många sätt. Och de flesta sektledare verkar ju vara män också, så jag tycker det är dags för en kvinna.
Ja, det är det verkligen. Mm.
Jag vet inte, det är inte så det funkar, tror jag, att vad heter de här rättviseförmedlingen jobbar även på sekter. Alltså att de så här, finns det inga, det är ju den här föreningen som Linda Thomsgård startade, där de sa så här, finns det bara manliga experter inom fotboll, vi vill ha kvinnor.
Jo, men jag tänker i dessa MeToo-tider så är det ju helt rätt för mig.
Jo, absolut.
Patriarkatet har tryckt bort alla sektledare med kvinnlig.
För det är också det, alltså det handlar ju om att liksom kliva in med något nytt, fräscht.
Det är en manlig värld också, så det var ju som den första fotbollsspelerskan eller någonting, som var det många som sa, nej, det här är en mansvärld. Mm. Och då ska du sparka ner den dörren också, det är väl fint av dig.
Ja, och så kommer folk kyssa mina fötter, mata mig med vindruvor, ställa fram en jätteskön stol vart jag än går och ska slå mig ner, och jag kan bara bestämma.
Du är sektledarnas Rosa Parks, att du liksom går, jag tänker inte ställa upp att det bara är så här snubbar i pilotbriller och speedos som får starta sekter och ha ihjäl alla församlingsmedlemmar.
Nej,
men vänta,
sen
jag tänker Kristi brud hade ju någon form av sån här,
ja, hon var väl lite
magnetism.
Ja, men jag kan ju kanske rådfråga lite med henne. Det som
kolla
är, det som är dock problem, det de här sektledarna har gjort fel allihopa, vilket de kanske inte kan ro på, det är ju att de har ju
har
ofta
haft, alla på slutet.
Ja, men de har haft en dålig uppväxt på olika sätt. De har blivit kanske, ja, det är dåliga grejer som gör att det spårar ur på slutet. Det blir dåligt. Folk blir dödade eller de får hybris och börjar liksom bli
men måste
diktatorer.
Du inte starta,
och det känner jag, jag har ju inte så.
Nej, det har du inga sådana drag.
Jag
men
har
jag
inte bara, så
du måste
dålig
väl ha något, liksom, vad är det vi ska gå med i? Om jag och Messiah vill signa upp här i ditt.
Ja, men vi kan väl göra en, om du steg ett då, till exempel. Just, målet är till slut att få en egen Holy Hell-dokumentär efter dig.
Nej, men alltså, målet är ju inte att få en dokumentär.
Nej,
för
nej.
Det är då, dokumentärerna bygger på sekterna där det har gått åt helvete.
Ja. En trivsam sekt, sådana
här. Trivsam sekt där jag helt enkelt bara är herre på täppan och får som jag vill.
Lite mer Livets ord. Härlig liksom.
Hans Scheike kanske, alltså inte att jag vill smiska er.
Nej.
Men
ja. Men det kan ju vara ett sätt att få folk intresserade. Alltså, men du måste ju ha någon. Ska det vara en religion? Ska det vara liksom så här yoga?
Det känns
eller
inte så religiös.
Nej, det ska vara roligt.
Veganism. Alltså du måste ju ha någonting som du... för
tema.
Folk vill ju gärna känna sig att man tillhör en grupp.
Mm.
Det är vi mot dem. Ingen förstår oss.
Nej.
Då får du ju många sådana här killar och tjejer som känner sig lite utanför, lite så här, bor i någon liten kommun och känner det är ingen som bryr sig om mig.
Nej, det är
nej.
Det som,
jag åker inte Jossan-sekten och nu kör vi.
Exakt.
Holy Hell.
Det är det som Jordan Peterson har kapitaliserat på. Jag var på ett svenskt bokförlag förra veckan och de sa att det var en av de bäst säljande böckerna även i Sverige. Jordan Petersons bok översatt på svenska då.
Börja med en bok.
En bok.
Vilsna män är en väldigt stark målgrupp nu.
Ja, men det är det jag tänker. Vilsna män, och det finns ju en och annan vilsen kvinna också. Och jag tänker att om de kommer till mig och min sekt, eller ja, det är ju inte en sekt såklart. Nej. Utan det är ju bara
inte uttalat, men
ett
det är ändå
otroligt härligt umgänge, så kommer ju de se att livet blir så mycket mer fantastiskt och mycket roligare, ja, på alla
men
sätt.
Men steg ett då, om vi säger att du skulle börja imorgon?
Du har inte kommit så långt. Du har inte ens steg ett.
Nej, men alltså jag, det här är ju väldigt en, ja, det är färsk. Det är en, ja, färsk tanke.
Jo, men vi säger nu att du skulle sitta ner på Arbetsförmedlingen imorgon och du vill ha sånt här starta eget bidrag.
Jag vill ha 6 månader A-kassa så att jag kan få igång up on roll.
Om du skriver en sån budgetplan. Jaha,
och vad har du
Nej,
tänkt?
Men alltså man har ju en så stark övertygelse om att man är en helt unik människa som kan ge till andra människor.
Jo, det är steg ett då. Men steg två då?
Att gå till någon arbetsförmedling, det finns ju liksom inte.
Men nu har vi steg ett. Du är övertygad om din egen förträfflighet. Steg två blir då?
Vad då steg två?
Men du kan inte bara vara
övertygad. Det är världens minsta sekt om det är bara du som tycker att du är förträfflig.
Men hörni, det är ju det här som är grejen. Uh-huh. Att vara i nuet. Inte
Jaha,
tänka,
inte förstått.
Inte steg ett, steg Nej. Två, steg tre. Det är det där som är så, ni är så fyrkantiga, ni är så inrutade. Ni måste liksom
vara
här nu. Sätt en bindel för ögonen. Ja. Känn atmosfären, sträck ut händerna mot luften. Känn mina strålar från fingrarna upp mot den oändliga kraften som dimper ner i ditt och ditt huvud och stärker er inifrån.
Jakob sitter med händerna i luften.
Ja, jag kände lite där.
Jag har fått en medlem i alla fall. Det är bra.
Vad swishar jag 500 spänn?
Ja, det är helt frivilligt, men gör
Såklart.
Det.
Ja,
gör
klart,
det.
Ska ja.
Men hämta lite vindruvor till Jossan. Den här veckan tänkte jag prata lite om glada människor och människor som inte är så glada. Mm-hmm. Mörka människor och ljusa människor. Olika
du delar
människor.
Upp mänskligheten.
Det finns två typer av människor. Det här slog mig häromdagen när jag stod på mitt vanliga jobb i Energys morgonstudio. Mm. Så stod jag där med två andra programledare och då spelades en låt. Kan det ha varit en Veronica Maggio-låt eller någon annan sån här populär trudelutt.
Popdänga.
En popdänga, en god bit. I alla fall. Då sjunger två av programledarna, vi är tre då, sjunger två programledarna med högt i låten när det är live. Så de sjunger wow, wow, wow. Och jag gör inte det.
Ah.
Och då tänker jag, det finns två typer av människor i världen. Det finns människor som sjunger med
till Veronica Maggio
högt i radion och det finns människor som inte gör det.
Nej.
Och jag är då en annan kategori och de här två är då en annan kategori.
Men menar du då att du skulle inte sjunga med till någon
jo,
låt någonsin? För det är ju det handlar ju väldigt mycket om låten.
Ja, absolut, det gör jag. Fast det här är människor som sjunger med till alla låtar.
Usch.
Det är alltså som när det hörs musik så reagerar de. Alltså det är som att man visar upp en banan för en apa.
Så det blir en glädje som sprids över rummet.
Ja. Och jag lägger ingen värdering. Jag säger bara det här är två. Men det aktualiserades när jag såg ett avsnitt av Helt lyriskt i SVT. Fredrik Lindströms nya program där kända svenska artister ska musiksätta gamla dikter och poesi då. Okay. Mm. Då var Little Jinder med i programmet.
Jag såg det avsnittet också.
Vi kan bara höra lite hur det låter när Little Jinder och Fredrik Lindström sitter och pratar på ett café.
Glada människor, ett finns inte, två hör inte hemma inom konsten. De kan dra.
Ja, ja.
Vad har en sån person att säga mig som jag redan vet? Porträttera någonting ljust. Mm. Så här, hur intressant är det?
Åh gud, hoppas Lasse Berghagen inte ser det här nu. Det är väl därför han aldrig blir tagen på allvar. Han är för glad helt enkelt.
Själv känner jag mig som en ung hingst på grönbete.
Taskigt klippt.
Ja, men det är roligt. De lägger väl fram lite teser om att det här är kanske lite fånigt sagt och lite lindy. Jag kan känna igen mig i det här. Jag tror att många så här gymnasialt lite svåra personer har väl sagt så här genom åren att man var så här, åh fan, man måste in i mörkret och leta efter.
Gräva.
Ja, sådär. Så det kan man väl ifrågasätta. Men jag känner ändå att det finns någonting här. Alltså, jag har lite svårt för människor som är så glada. Då var det en skribent på Aftonbladet, Andreas Hansson, som skrev en krönika om det här. Han sa att Little Jinder har fel om glada personer.
Mm-hmm.
Little Jinder har fel. Inget är lättare än att vara svår.
Ah.
Han berättar. Det här fina föraktet mot gladhet finns såklart på andra håll än i kulturen. När jag var ny på Aftonbladet möttes jag av skepsis från några av dem som jag kommit närmast. De avskydde mina hallå i stugan när jag kom in på redaktionen. Och det kan jag känna direkt att jag gör lite grann bara jag läser. Alltså, om du skulle säga hallå i stugan, Jakob, varje gång.
Varje gång. Ja. Nej, men jag kommer ihåg att när jag började teaterlinjen på Södra Latin, då var det en tjej i klassen som sa, kan inte hela klassen gå upp på samlingen på fredagar, en sån här gemensam samling för hela skolan? Och så skulle vi gemensamt läsa en Karin Boye-dikt och så skulle alla ha ett tänt ljus. Så när Karin Boye-dikten var klar så skulle blåsa ut. Då var det hälften av klassen som vägrade vara med på det här. Och så gick hälften av klassen upp. Så där delades klassen i två, exakt två grupper.
Ja, men det är jag,
några som läser Karin Boye med djupt allvar och blåser ut ett ljus. Och några som sa, nej men det är för pretentiöst.
Ja. Ja, men det är ju obehagligt när det ska liksom göras i grupp. Ungefär som att så här, ah, nu ska vi alla känna samma sak.
Du gillade ju nyss sektledare.
Ja, men jag gillar att jag är sektledare, för då är det ju jag som bestämmer. Men jag vill ju inte vara en del av en grupp
en
som tvingas att göra på ett visst sätt. Sen tycker jag tycker Jinde på sätt och vis har rätt, men jag tror också att till och med Lasse Berghagen har ett mörker, men han har aktivt valt att inte bjuda på det. Och det är lite synd, för jag kan tycka att sådana personer, de blir automatiskt lite mindre intressanta då. Mm.
Och det här är ju det Andreas skriver om. Han skriver att han säger att han kanske har den mörkaste själen av alla på Aftonbladet.
Men trots vem att han är den här killen? Ja, vem bryr sig om den här?
Stugan!
Vad är det för en liten... Åh, jag blir så trött på så här krönikör. De är som DJs. Det är losers alltså.
Oj, nej, men... verkligen hårt åt honom. Lugn, jag har bara läst två ord här.
Ja, men så här, det är så skönt att han liksom drar in sig själv.
Det är hans jobb.
Jo, men det är lite
ursäkta.
Hans jobb. Jo, men lugn, Jussan. Han skriver, man är dum om man tror att de klämkäcka folkparksidolerna från förr levt utan depression, alkoholism och smutsiga sexorger. Mm. Glada människor är bara bättre på att dölja sitt mörker. Mer mångbottnade och mer intressanta alltså. Hävdar han, hallå i stugan man. Och jag vet inte om jag håller med om det här. Det finns ju såklart kanske sådana människor också. Jag tror att många hallå i stugan män är bara lite mer, alltså, vad ska man säga? Jag ska inte kalla dem. Det är så lätt att säga att de är korkade, men de har en syn på tillvaron som är lite mer lättsam. Så att
ja,
säga.
Men säger man inte att clownen gråter när ridån har gått ner?
Men vissa clowner skriker också bara hallå i stugan och sen äter han en banan.
Så är alltså, det. Ja.
Jag tycker ofta automatiskt väldigt synd om den där sortens person.
Hallå i stugan?
Ja, jag tycker synd om dem. Alltså det går...
Varför det?
Nej, men för att det är så uppenbart att clownen bara gråter och gråter. Jaha, och gråter där inne.
Det finns ingen äkta glädje.
En människa som inte kan liksom visa sitt så kallade mörker måste ju hålla det inom sig, och det måste vara så otroligt jobbigt, tänker jag.
Men
så
inte det hela Instagram-världen är bara ett enda långt hålla borta mörkret.
Komma till det, för jag är så provocerad. Jag är i ett läge just nu att jag funderar på att avfölja hälften av alla jag följer, för att det är så många som har på något vis utvecklat en vidrig personlighet på Instagram, och det är alltså människor
det
som
blir
jag,
en ny persona
som jag känner. Som, jag vet att de är trevliga, jag vet att det är sköna, bra människor, men på Insta framställer sig själv som
debila dårar.
Ja, så här, åh, de ska vara så rättskaffen, så skriva självklarheter om vad som är bra och dåligt, och att de är så fina människor på olika sätt, och liksom bara ger sig själv poäng. Mm. Eller vill ge sig poäng, och folk går
det är
ju
den
på
enda
det
sidan
också.
De vågar visa upp också.
Ja, och det blir så otroligt tråkigt. Man bara känner sig, men fan, du är ju egentligen en intressant person, men nu framställer du dig själv som en idiot, så nu vill inte jag följa dig. Nej.
Men vad positionerar de sig på skalan då? Är de glada eller mörka?
Nej, men de är nog jättemörka, och jag tror att de, alltså inne...
Ja.
Återigen, det här.
Du menar att de försöker trycka bort det?
Jag tycker det är det jag menar. Jag läser deras inlägg där det står så här, idag känner jag mig lycklig. Jag är här på stranden med min man. När kände du lycka senast? Frågetecken. Och så kommer det då in massa svar av idioter som tänker, fråga mig vad jag tyckte.
Men, gud vad härligt ni sitter och har det.
Då känner jag just där, stackars män. Nej, synd om.
Synd.
Mm. Ja, det är fint. För Jakob, jag tänkte på dig. Du var ju aktuell i veckan. Du gästade Nemo Hedéns podcast.
Just det, Nemo möter en vän.
Nemo möter en väldigt bra avsnitt. Mm. Och du har ju både lättja och mörker i dig, tycker jag. Men du framhåller ofta... Alltså om man skulle se oss...
Hallå i stugan.
Ja. Det finns en hallå i stugan, Jakob. Men det finns nej, men det ska vi inte sticka till stugan.
Göm inte hallå i stugan, Ökvist.
Han finns. Hallå, bara att bjuda på hallå i stugan, det är ju också att så här, visa att man så här, ja, men jag kan vara en riktig fjant. Det är något härligt med det. Så ja. det kan vi ändå ge.
Jag hade kunnat öppna den här poddstudiodörren om ni hade kommit före mig och sagt hallå i stugan, ska vi köra? Absolut.
Ja, men det jag menar då, i podden där så berättar du historier i ditt liv som ändå har ett väldigt mörkt. Mm. Alltså, mörka historier om vänner som du har förlorat och så vidare. Och du har ju aldrig någonsin gjort dem till din person. Alltså förstår du, har ju aldrig så att säga gnidit dig mot det mörkret så som jag kanske gör ibland, att man är lite så här
ja men liksom
lite så här, ja, nästan lite så här poserande svår och varför ska man ens hitta på något, vi är ändå snart döda, som jag har tatuerat in på underarmen. Vilket hade varit lite intressant. Jag menar, en sån tragisk historia som du berättade där, det hade ju kunnat varit ditt autistiska barn.
Absolut.
Alltså, förstår du vad jag menar? Det hade jag kunnat,
verkligen.
Men du har aldrig valt att göra det riktigt.
Nej, men jag kommer ihåg jag och Josefin, när vi körde Vakna med The Voice, så kom den här storyn upp i ett annat sammanhang, och då hade vi typ jobbat ihop i 4 år. Mm. Och då sa du, jag såg programmet igår där du, för jag berättade om ditt tv-program, och då sa du så här, jag har inte hört någonting om det här, att det kom fram där. Men jag tycker att det är svårt också att ta fram saker som är mörka när som. Alltså, ja. Det är svårt att... När skulle jag berätta att det, kände jag? Lite.
Ja.
Men du tyckte lite du, men vi känner ju varandra. Är det inte en sån stor sak som man berättar?
Jag tycker jag tycker att sånt är det intressanta. Mm. Jag är helt ointresserad av det här, så här tjofadrittan.
Körde på Norra Brunn igår, fullsatt.
Ja, men det är liksom, det är helt ointressant. Alltså, ska man jag menar, om vi tre till exempel gick ut och käka, tänker jag.
Ja.
Då räknar jag iskallt med att det kommer fram lite mörka grejer. Mm. Och sånt, för att det är det som gör att det blir mänskligt på något sätt. Och skulle det inte komma fram, då skulle jag bara tänka, vad tråkigt att de inte
vågar,
vill bjuda på det här. Ja. Då är jag tydligen inte, av någon anledning så funkar inte jag då. Alltså, då skulle jag bli besviken på mig själv också.
Men vill du umgås med människor som sitter och grottar i sitt mörka allt? Inte det också en del av
att... Och jag tycker man kan slänga fram mörker nästan när som helst, och man måste också kunna prata om det och kunna skoja om det också.
Ja, skoja, absolut.
För att det är ju liksom... Det är en del av livet, alla de här hemska jobbiga sakerna som händer.
Nej, men jag tror att det finns, om man ska kategorisera lite väl hårt kanske, men så finns det två människotyper, de ljusa och de mörka. Och jag är väl någonstans, jag håller med dig Josefin, jag omger mig hellre med folk som, jag kan ju till exempel bli glad om någon säger att de har haft ett jävla skitår.
Det blir jag med.
Ja,
och jag kan också känna att jag...
Skitår?
Ja, nej, men vad är det för sjukt? För det har jag verkligen... fundera på det här, att jag kan ju få energi av att ha pratat med någon som just
där har gått åt helvete.
Ja, det ger mig energi. Då känner jag så här, yes, fan, nu taggar jag igång. Medan om jag...
Det låter ju inte jättekarmigt.
Nej, det är inte sunt.
Fast är det inte då också då en människa som kanske har gett ett sken av att det går... För att om någon alltid haft ett helvete, jag var mobbad hela uppväxten och sen fick jag inga... Då blir det bara mörkt.
Nej, då är det inte... Då är det inget bra. Och sådana människor orkar jag inte med. För det är också som att de... Vad är det du vill? Liksom? Så här, folk som tycker att de är mest utsatta i hela världen och bara är deppiga av olika anledningar hela tiden. Det är ju sjukt. Tråkigt. Det är lika tråkigt som de som bara har gött hela tiden.
Jag tror att det är kontrasten man vill åt. På Östermalm då, där jag har mina barn och så vidare, då är det mycket föräldrar som är ganska... De har väldigt mycket den här Instagram-ytan. Mm. Det är liksom stora våningar. De har jävla massa tid också. Alltså, barnen går på så här tennis 6 dagar i veckan. De är på Maldiverna. Alltså, man förstår inte hur de är. Och de jobbar ju långt mycket mer än vad jag gör. Och så är man på föräldramöten och alla är väldigt så här... Det är väldigt många sådana Instagrammer som är så här, vad trevligt vi har. Alltså, vilket här ett föräldramöten då, vad gulliga ungarna är. Och så är det alltid någon annan förälder som säger så här, fy fan vad skönt att jag hann supa till innan föräldramötet. Det är alltid någon som säger någonting sånt.
Mm.
Och då direkt älskar man de människorna. Eller du vet, någon som så här, någon som haltar lite grann. Eller det är konstigt kanske.
Men, det gillar du.
Stammar.
Ja. En mental haltande. Men någon som säger så här, fy fan vad jobbigt. Jag höll på att klappa till min man igår, för han är så jävla... Han försökte hänga sig med ett skärp på den här runkan.
Ja, men
då tänker man ju...
Där fanns det något.
Ja, där finns det något. Man gillar
något
den här...
Man vill ju att det ska vara på riktigt då. Inte ett skoj.
Nej, inte på scen. Men att det finns någon slags spricka i den här fasaden, vilket är väldigt härligt tycker jag.
Vad förvånande om någon på ett föräldramöte på en skola på Östermalm nämner att min man dog. Men redan, runkade med ett skärp runt, alltså det hade varit verkligen
det hade varit en svår övergång.
Svårt att komma ihåg.
Men vad är det?
Övriga frågor nu, vilka klassföräldrar hade vi? Nej, inte din man då, förstår vi då.
Så Rickard kan inte anordna orienteringen då på torsdag.
Nej. Har vi några övriga frivilliga då när Rickard då så olyckligt försvunnit ifrån? Men det är inte också väldigt provocerande med folk som hela tiden poserar med någon skilsmässa eller jag växte upp i Rinkeby eller, alltså så att det ska vara som ett enda långt då ska allt vara förlåtet här liksom. Du har inget eget ansvar i den här frågan utan
nej.
Så kan jag känna att det var lite när jag satt med Nemo-idén, jag kände liksom så här, nu får de här fiolerna sluta spela liksom. Att det blir för mycket så här, gotta sig i liksom, någon tuffare barndom hit eller dit.
Nej, men man, det är dumt att försöka kreera ett mörker. Fast bara liksom, för att
du hade ju åkt på 4 turnéer med Saja med bara det ämnet.
Ja, verkligen. Och försökt sälja in en sommarprat ännu mer än vad jag redan gör.
Ja, men alltså det måste.
Men här då, här är ju några som har dött. Kan ni ska inte
pissa på dem här någonstans.
Då har jag den senaste veckan bara hållit ögonen öppna efter mörka och ljusa personligheter.
Ah, spännande.
Jag har hittat båda två och ja, jag gillar egentligen mörka personer, men jag kan hålla med dig Jakob att det blir lite fånigt ibland när man nästan ser att de är poserande med det. Mm. Jag tittade på Navid Modiris, han har då en podcast där han pratar med människor som kanske är lite kontroversiella.
Hur kan vi? Och så prata om integration eller prata om främlingsfientlighet och så vidare.
Och då hade han en live-podd i Malmö och då har de lagt upp lite klipp på YouTube. En kille som ofta dyker upp i såna här debatter, det är en kille som heter Jens Garnman, det är en journalist och nu är han någon slags aktivist och han skojar till det om det politiska läget. Och han kan ibland känna då, vi kan lyssna lite på hur han pratar om Sverige 2019.
Mm. Jag läste 1984 när jag var ungefär 20 år gammal. Förstod nog inte allt i den, men jag tyckte den var rätt bra. Så håller jag på att läsa om den nu, så jag snart läser klart den igen. Och jag läser den under stigande avsmak och rädsla, för det är Sverige han beskriver. Tyvärr att både att läsa den boken, att läsa Anna Funders Stasiland som handlar om det där. Det är som att läsa om Sverige.
Ja, han säger att Stasi och 1984, George Orwells dystopi, är det som Sverige just nu. Det är mycket sånt här, alltså det är väldigt mörkt. Han säger att yttrandefriheten är då ungefär som i Östtyskland. Det är kanske att ta lite stora växlar. Alltså jag kan hålla med om att vi ibland är lite väl politiskt korrekt och så vidare i Sverige, men du vet, det här är, då får jag direkt sådana vibbar, då slår mina klockor och säger så här, det är väldigt mycket schackklubbens ordförande har nu liksom skaffat en, börjat röka.
Men vill inte bara Jens Galman ta i lite här. Jo, alltså han vill ju make a point.
Jo, jag vet.
Och det är väl också klart att det inte Sverige är Stasiland och DDR när det satt grannar och tjuvlyssnade på och liksom anmälde varandra. Men däremot kan ju hela det här sociala medievärlden när man anmäler, liksom ringer företag, boka inte den där jäveln, han har skitåsikter. Det är ju tendenser.
Jo, absolut. Men det är mycket sånt här, det är väldigt stora växlar. Men
jag tycker också att det blir så tråkigt, för de här åsikterna, det här som den här snubben kom med, de hör man ju om och om och om igen. Alltså vi matas med det här hela tiden. Och det är liksom så här, ja, så ser det ut. Och attans, och vojne, vad fruktansvärt, och klimathot och så vidare. Jag känner att det blir
klimathotet bara som en passus.
Du är på olika sidor i den här.
Jag slängde in den också. Jämställdhet, klimathot, Sveriges regering, vart åt det barkar och så vidare. Så här, och hemskheter och orättvisor.
Det här med att dra växlarna så enormt
och
stort.
Det är så här, ja, jag känner bara så här, ja, vi vet. Du behöver inte skriva mig på näsan en gång till.
Greta Thunberg.
Jag skulle gärna vill höra. Det är därför jag säger att Messiah, du är lite som min son. Du kommer liksom en annan lite obehaglig så här idé om att så här, nej, det är inte alls så dumt här i Sverige. Det funkar faktiskt ganska bra. Man bara, va? Gör det?
Det säger ju ingen.
Men nej, och då vaknar man liksom.
Jag vet inte alls
liksom
vart du är på väg med den här spaningen. Vem tror du att jag...
Vad signar man upp för din sekt? Messiah har startat.
Jag vet inte, vad läste du in i det här med nu?
Alltså jag menar bara att ibland...
Vems sida är du på?
Ja, men det handlar ju inte om att ta sida. Det handlar om att ta in information in i sitt eget huvud så man sen kan skapa sig en vettig åsikt. För jag tycker att det är jobbigt när man matas med någonting hela tiden som låter bra och smakar bra i munnen. Det blir för lätt tuggat. Okay. Jag skulle gärna vilja ha lite dumma åsikter också.
Okay.
Dåliga föreläsare som säger
horribla saker.
Ja.
Du kan ju prova att spela in dig själv. Då ska vi se. Då i min kategorisering av mörka och ljusa människor, alltså det har ingen med hudfärg att göra, utan det här är
helt... Hoppas vi. Det här var ju en föreläsning man ville ha.
Rasprofilering med Messiah Hallberg. Ja, då såg jag en festivalfilm, en dokumentär på Netflix som heter Fire, the greatest party that never happened.
Oj, precis sett också.
Finns på Netflix, en fantastisk dokumentär om en musikfestival som hölls den 27 april 2017 på en ö mitt ute i... Ja, var det någonstans?
Ja, i Karibien.
Karibien någonstans,
ja. Eller ja, precis, hölls den över det, ja, tvetydigt kring,
ja,
det.
Ja, exakt. Men. En musikfestival som anordnades av en ung amerikansk entreprenör som heter Billy McFarland tillsammans med rapparen Ja Rule. Vilket är en märklig kombo. Ja Rule har då gått in i festivalbusinessen. Ja Rule är intressant. Det fanns ett fantastiskt Dave Chappelle-skämt för många år sedan där Ja Rule figurerade, där Chappelle berättade att efter 9-11 så var det en nyhetssändning där de sa såhär, vi har precis fått tag i Ja Rule, de ska meddela vad han känner inför det här. Och Chappelle bara såhär, varför skulle jag bry mig om vad Ja Rule säger? Det här?
Ja. Mycket, mycket märkligt med Ja Rule.
Men Ja Rule då är, för er som inte känner till det, han var en rappare som var stor slutet 90-talet, tidigt 2000-tal. Han var kanske inte den smartaste. 50 Cent brukar säga att han lät som The Cookie Monster när han rappade. Han var inte supersmart.
Han
var
väl... ser faktiskt lite ut som The Cookie Monster också.
Ja, han är inte supersmart.
Inte blå, men.
Nej, han är då, om vi säger att Jens Ganman är på en sida av spektrat som någon slags mörker, så är ju då Ja Rule ljuset. Det är ju en kille som väldigt, han har lätt till skratt och till lättsamhet. Vi kan bara lyssna lite hur det låter när han sitter med en corona.
Ja, så forcerad. Okej.
Okay. We fix you up a little bit, all right? A little sandy. That's all right. We're sandy because we're on our fucking island having a good time. All right?
Originally, when Billy called me, he said, I've bought an island in the Bahamas and we're hosting a music festival down there. And I said, what island? And he said, Pablo Escobar's island. And I said, oh my gosh.
Det här är alltså storyn om en entreprenör som träffar Ja Rule. De flyger över i något privatplan. Så ser de en landningsbana på en ö mitt ute i Karibien. De tänker så här, här borde vi kunna ha en festival. De ringer in världens största influencers, alltså modeller, alla snygga tjejer de kan hitta. Alltså stora, alltså Emily Ratajkowski hon heter, och hon svensken Elsa Hosk var med bland annat.
De är väl ett gäng på så här 10 kanske? 10 modeller skulle jag säga.
Bikini, 10-12 kvinnor som alla samtidigt då synkar sina Instagram-konton, lägger ut en bild. Fire Festival, be there.
Ja, be square.
Ja, exakt så.
Och riktat till då, alltså brats verkligen. Det här är en lyxfestival de ska göra. Det är inte bara liksom Roskifestival man tar med sig ett eget tält, utan det här är ju
Summerburst.
Det här ska vara liksom top notch.
De säger du kan hyra en cabana för så många tusentals dollar. Du kan hyra ett privat butler, du kan, och så vidare och så vidare. Massa pengar. Biljetterna säljer slut direkt. Alltså de lyckas, det är tydligen svinsvårt att få till en festival som är framgångsrik. De säljer ut det här direkt. Enormt mycket pengar. De ska då vara på Pablo Escobars gamla ö. Pablo Escobars familj säger, ni får absolut inte säga att det är Pablo Escobars ö. Deras första kampanj är bara, vi är på Pablo Escobars ö. Så då får de lämna den ön och flytta till en annan ö direkt.
Ja.
Och så här
Det skiter sig direkt.
Man kan säga att motgångarna, de tar dit någon kille som räknar ut hur många kan vi ha på den här ön. Han säger så här, ni kanske kan ha, du vet, 2000 gäster. De bara, fuck, vi har sålt 25 000 biljetter. Alltså det är...
Hur fan ska vi få upp logistiken?
Ja, men Ja Rule har skissat ihop budgeten. Coronafull. Liksom, samtidigt man sitter med de här modellerna. Vi kan höra lite, bara för att få känslan på någon som inte alls är mörker, utan snarare några två killar som är i ljuset då, hur deras speciella skål är, Ja Rule och den här amerikanska entreprenören. Mm. Det här skålar de varje dag för att liksom kicka igång festen.
Billy and John made their famous toast. That's when I was introduced to the toast.
Is to living like movie stars, partying like rock stars.
Billy
and fucking Michael Kors.
And fucking like porn stars.
Det är taglinen.
Ja, det här är inte Jens Ganman så att säga.
Nej.
Det hade varit intressant om han hade sagt den.
Ja Rule och Ganman har en festival på Pablo Escobars ö.
Ja, men det är massa pengar som bara slängs runt. Ja Rule sitter med de här tjejerna i någon scen. Han säger bara, nu hoppa i alla tjejer. Ni får gärna vara topless. Hoppa i vattnet så bara. Det här är en perfekt scen. Problemet är att det är ingen som filmar det här. Alltså det är bara Ja Rule som vill bada med lite modeller.
Ja, och alltså, han vill också hoppa först, att de ska hoppa efter som att de jagar honom.
We about to create art. Come on, get over here. And just get in the water. And y'all want to put on the scene, whatever. It don't matter. But let's get in the water. But,
hell no, I'm not getting
in
the water.
Yo, get in the fucking water, now. Hey, yo, hey, not, this is the best shot. This is the money shot.
Jag såg den här om dagen och det här är ju nästan lika fascinerande som de här olika sektdokumentärerna. Men det var ju värre än att se en skräckfilm. Alltså jag sitter ju med en kudde framför ansiktet för att man mår så dåligt.
Men kommer det sig att allting filmas? Alltså de vet ju inte att det ska bli en superfiasko-festival.
Nej, men de vet att det ska bli en unik händelse. Det här är liksom den lyxigaste,
dokumentera.
Det här är den lyxigaste festivalen någonsin. Det börjar väldigt snabbt när de märker då att de inte har tillräckligt med bostäder. Då får de istället skaffa tält till alla. Alltså, ja.
Folk som har lagt 10 000 dollar.
Vad är vår cabana? Det är tältet där borta. De ska då flyga i privatplan. De flyger något sånt reguljärt. Och det är också lite, man blir provocerad av de här influencersarna som har blivit inbjudna då från hela världen. Influencers som säger så här: det här är ju sämre än reguljär flyg. Alltså de är väldigt bortskämda, de här 20-åriga bikinimodellerna.
Det är faktiskt den enda trösten också, tycker jag, när man tittar på serien, att det är just de får såna D-klientel. Man känner sig fan lite rätt åt dem att de åker ut för det här.
Det här
att de får
ha.
Känna på verkligheten.
Nej, men så de kommer dit, man ser hetsen, ingenting är färdigt. De kommer dit då med ett plan. Det anländer liksom 2000 influencers. Och det här är lite Flugornas herre då. Det blir väldigt fint. Det blir lite som en skräckfilm. Jag ska inte spoila, men det är som en idé jag hade kunnat göra. Alltså man får se de här influencerna gå liksom och försöka hitta ett
överleva.
Tält. Överleva en natt på den här ön utan någon som helst infrastruktur. Ganska fint. Slutar med att han Billy flyr fältet och nu ska han kanske in i finkan.
Ljusa människor hamnar i mörker.
Ja, det tycker jag ändå är fint någonstans. Att liksom. Och Ja Rule, han bara försvann direkt. Han krökade han annars. Han är liksom...
Jag har ingenting med det här att göra.
Nej, men det är väldigt intressant att se en olycka så att säga närma sig. Och man tänker hela tiden under det här, när ska de dra i någon slags nödbroms? Och de gör inte, för den här Billy, han är så här: no, you gotta think positive, man, du vet. Och
men han är en ljus människa.
Ja.
Han ser ljuset, han kommer in och säger hallå i stugan!
Ja.
Hur går det med tälten?
Ja, och jag tror någonstans så vinner han väl på det.
Nu ska
också.
Han in i fängelse.
Jo, men jag tror att han kommer säkert hamna på...
Vilket jag tycker
ett...
är ganska rimligt om han kommer in och säger hallå i stugan.
Men i fängelse.
Han kommer säkert hamna på ett lite schysst fängelse, ja. Kan jag tänka mig.
Och utan någon fördomsfull så kan man ju säga att inne på finkan, där är det ganska bra att han känner Ja Rule.
I know his Ja Rule guy. Oh. Oh,
ja, men det var kul att du var här, Jossan, tycker jag.
Det var kul att du tycker det.
Ja.
Tycker
och dina
det?
Framtidsplaner lät ju otroligt spännande.
Sektledare.
Ja. Ja. Men hjärnan snurrar ju dygnet runt så att säga.
Du har
så
överlevt
att,
en bilkrasch.
Mm.
Du håller inte mörkret lika tätt till bröstet som Jakob.
Nej, jag tycker man ska ut med det. För
du
då...
bara pysslar ut det så här i förbifarten. Förresten, jag höll på att dö i en bilkrasch. Var kan man följa dig, Jossan?
Ja, på Instagram kan du följa mig om du nu vill det. Och så drar vi igång podden nu också igen. Jag har haft ett jättelångt uppehåll med ihop med Josefin. Och nu så är vi i starttagen. Alltså vi pratar inom...
Väldigt
kort tag. Ja, jag och Ketsala, gamla vanliga relationspodden där. Folk skriver brev och sådär.
Man kan se mina datum och man kan se mig live på messiahallberg.se. Där kan man också köpa biljetter till min turné Scener ur ett äktenskap. Kör runt om i Sverige från och med i höst. Passa på och köp biljetter så ses vi då. Jakob, ska du vara live någonstans?
Nej, men jag tipsar väl om Nemo möter en vän då.
Ja.
Det är väl smart.
Ja.
Den går ju den här veckan.
Ja.
Eller går, låt som säga. Matinéfilm.
Ja, men kör den som en sidoprojekt den här. Lyssna på den här podden och blir nyfiken då på Jakobs mörka sida. Gå in och lyssna
där. Ja, finns det ett mörker?
Nej,
är, hallå i stugan, Jacke.
Är hela avsnittet ditt mörker alltså?
Nej, absolut inte. Det är om allt möjligt. Jag pratar om min avundsjuka till Messiah Hallberg och mitt självhat.
Men, det låter inte alls mörkt.
Mitt
men det är det jag menar. Vid första anblicken av Messiah, då känner man ju en avundsjuka. Men ja. Sen så när man tänker ett steg till. Men
tack
samtidigt
för att du
så...
kom Jossan. Vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Puss på er.
Okej. Okay.
Stop worshiping celebrities so much. Just don't listen, pay attention. I remember right around September 11th, Ja Rule was on MTV. That's what they said. We got Ja Rule on the phone. Let's see what Ja's thoughts are on this tragedy. Who gives a fuck what Ja Rule thinks at a time like this, nigga? This is ridiculous. I don't want to dance. I'm scared to death. I want some answers that Ja Rule might not have right now. You think when bad shit happens to me, I'll be in the crib like, oh my God, this is terrible. Could somebody please find Ja Rule, get hold of this motherfucker so I can make sense of all this. Where is Ja Rule?